Så Herre, vi ber just nu att du välsignar det här budskapet. Tack att vi får samlas så här mitt i veckan för att kunna ditt ord, Herre. Herre, nu ber vi att du välsignar också ditt ord ibland oss. Att vi skulle bli uppbyggda och välsignade i ditt namn. Amen. Två skriftställen ikväll. Det ena från Romarbrevet 5 och det andra från första Johannes 3. Men vi börjar med Romarbrevet 5 och verserna 8 till och med 10. Romarbrevet 5, 8-10. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi ännu var Guds fiende, blir försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och sedan också i vers, eller förlåt mig, i boken första Johannes, tredje kapitlet och andra versen, fantastisk vers. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbara, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Jag tänkte på hur vi kan läsa i Predikaren. Det var ju kung Salomon som skrev Predikaren. Och i den här boken så talar han om sitt liv. Och han talar om hur han skaffade sig egentligen allt det som han kunde tänka på. Eller drömma om. Eller fantisera om. Och det var faktiskt möjligt för honom i egenskap av den mest välsignade kungen i hela Israels historia. Och han fick alla de här sakerna, men sen sitter han där liksom på sin ålders höst och mediterar över det här och säger egentligen att alla de här sakerna var egentligen bara fåfängligt. Det var ingenting, det var bara tomt. Och jag menar, vi kanske i våra liv har uppnått vissa saker. Vi kanske drömmer om att uppfylla andra saker. Men oavsett om vi har uppfyllt det eller om vi drömmer om att göra det, så vet vi att om inte Gud är i det, så är det tomt. Det är fåfängligt. Och det är helt otroligt liksom att mänskligheten aldrig har lärt sig den här historien. Eller den här lektionen, rättare sagt. Läxan säger man på svenska, förlåt mig. Och det är intressant att följa det här. Och i Predikaren 2, vers 17, så säger han att allt är förgängligt och det är ett jagande efter vind. Ni vet liksom att försöka fånga vinden liksom helt omöjligt. Man kan springa efter den och hur ska man kunna fånga in den? Och jag tänker på liksom att vad är det största miraklet i den här världen egentligen? Det är egentligen vår frälsning. Det är någonting helt fantastiskt. Och tänk på hur vi blir nya skapelser och blir delaktiga av alla gudomliga attribut. Hela spektrat. Allt det som Gud är också vi i den nya skapelsen. I någon mån. Och i det mått som vi låter oss fyllas av hans ande, så kommer vi också att manifestera de här attributen i den här fallna världen. Och jag tänker mycket på det här, hur kreativ den här världen är. Och när Babels torn byggdes, så vet vi vad Gud gjorde. Han spred människorna. Språken uppstod, nationerna uppstod och det begränsade mänskligheten i sitt uppror mot Gud, och det är egentligen ett skydd för oss. Nu i den sista tiden så ser vi hur hela världen håller på att bli en. Det är på ett sätt ett nytt Babels torn som håller på att byggas i människans enfaldiga föreställning att vi faktiskt ska kunna ta striden med Gud och besegra honom. Vilket är ganska fåfängligt. Men faktum är att det är en intressant liten fras som står. Gud säger nämligen om människorna när de har byggt Babels torn, att hädanefter så ska ingenting bli dem omöjligt. Är inte det en ganska intressant uttalande? Ingenting ska bli dem omöjligt. Och jag bara faktiskt lite halvt nyfiket på ett sätt tänker att om Jesus dröjer, hur långt kommer vi att se tekniken gå? Hur långt kommer vi att se utvecklingen i den här världen? Vi tror att vi har liksom nått gränsen nu. Vi kan liksom inte komma på mer grejer. Vänta bara. Härdan efter så ska ingenting bli dem omöjligt. Och det är som att i människans uppror, i människan, så finns så mycket mer än vad vi tror. Människan har en enorm potential. Gud la på ett sätt, kan vi säga, locket på när människan föll. Därför att i vårt fallna stadie så skulle vi kanske ha utrotat oss själva på nolltid om inte Gud hade begränsat oss. Som en del känner till, Watchman Nee, han skriver i sin bok den här själens latenta kraft, att liksom det finns en sån oerhörd kraft. Och det är det som de här österländska religionerna och alla yoga och meditation, allt det, det är det de sysslar med, att lyfta på locket, att hitta de här krafterna som finns dolda i människans själ. Men det finns inget gott där. Det är kunskapens träd på gott och ont, och den fallna människan säger, ja visst, det är av godo, vi kan göra goda ting. Men faktum är att det är Gud själv som har lagt locket på. Det är Gud själv som har begränsat oss i vår själskraft. Men också genom att förbistra, säger man inte, sprida språken och även skapa nationerna, så att människan inte ska göra det här misstaget i sitt fallna stadie. Det är för vår skull. Att vi kan bli kvar i den här världen och förstå hans frälsningsplan. Och så vi har en enorm potential som mänsklig ras, som vi nu uttrycker oss så, i vår fallna stadie. Men tänk då vilken potential vi har som kristna i vår pånyttfödda människa. Helt fantastiskt. Men om vi tittar på kristenheten och tyvärr också oss själva, hur mycket lever vi i den potentialen? Jag tänker på en örn, fantastisk fågel som är skapad för att flyga otroligt högt. Tänk er en örn som sitter i en bur. Eller tänk er en sån här huskyhund, som Alaska husky eller vad heter de, som är gjorda för att springa liksom i timmar i 50 grader kyla liksom, och de sitter i ett höghus i Hökarängen liksom, bara, och gnäller i ett fönster liksom, kommer inte ut. Och tänker på en kompositör som har en hel konsert inom sig, och så får han eller hon en stroke. Och det finns inom dem, men de kan inte få ut det. Och jag tänker på liksom hur mycket vi har inom oss, hur mycket vi liksom bär på som vi egentligen aldrig upptäcker. Därför vi är så distraherade. Den här världen lockar med sina rikedomar och sina möjligheter och sin vackerhet. Och så just precis, det är exakt det jag behöver. Och sen går vi liksom efter det här och vi missar den här fantastiska potentialen som vi har. Och tänk på liksom Människan efter fallet söker efter en mening med livet. Ni hör ofta den där frasen liksom. Ja, det är det här som är meningen med livet. Eller man frågar liksom, vad är egentligen meningen med livet? Och vi vet vad meningen med livet är. Vi är skapade, vi kommer direkt ur Guds hand. Men om vi förnekar vår skapare, då kommer vi aldrig att förstå vad vi gör här. Vi kan fylla våra liv med hur mycket meningslös sörja som helst. Och vi kommer ändå aldrig att förstå det. Och även om det är goda ting, även om det är rikedomar som kung Salomon hade förmånen att åtnjuta, så säger han på sin ålderdomshöst, det var ingenting. Det var bara liksom luft, det var bara tomhet, det var bara fåfänglighet jämfört med kunskapen om Gud. Och jag tänker på hur det står här i Romarbrevet 5, vers 8, att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och sen i vers 9 så har han rättfärdiggjort oss genom hans blod. Och det är en intressant term, därför att det är en juridisk term. I bemärkelsen att vi står anklagade i den himmelska domstolen. Och Gud Fadern är den rättvise domaren som vi har brutit hans lag. Vi står anklagade och Satan är anklagaren. Men Jesus är advokaten. Och han har borgensumman, han har lösensumman. Och han säger, jag betalar för var och en som är villig att låta mig föra talan. Ni vet liksom, nej, jag behöver ingen advokat. Jag klarar mig själv. Ska vi stå inför den helige guden och föra vår egen talan? Jo, men du vet, när jag gjorde sy eller så var det ju på grund av att... Ja, just det. Och Gud vet allt. Gud ser allt. Han vet varenda detalj. Finns inga ursäkter. Men Jesus säger, jag för din tal. Han säger, jag har betalt för det här. Det betyder inte att vi är rättfärdiga i vår erfarenhet. Men det betyder att vi blir rättfärdigförklarade på grund av hans blod. Och det är fantastiskt att tänka på. I vår synd så var vi den absoluta motsatsen till vad Gud är. I hans helighet. I hans fullkomlighet. Och vi förtjänade verkligen straffet. Vi förtjänade verkligen vreden. Men han tog vår plats. Hans död på korset var inte bara ett bra exempel på någon som offrar liksom, ni vet sådär, liksom gör någonting gott så och sätter ett exempel för oss. Nej, han tog vår plats. Det straffet och den vreden som blev lagd på honom i Jesaja 53, den skulle varit över oss, men den kom över honom. Och han dödade synden i sin kropp. Och vi är rättfärdiggjorda. Vi är förklarade rättfärdiga i den himmelska domstolen. Och det var här, det här som striden stod i Europa för 500 år sedan när reformationen gick fram. Att den här rättfärdig förklarandet sker endast av nåd genom tro. Man sa nej, det är någonting mera. Det är gärningar, det är kyrkan, det är det här och det här och det här. Nej, det är rättfärdiggörelse genom tro. Och... Gud blev en människa, tog vår plats. Han var fullkomlig. Han blev det perfekta offret. Och i gamla testamentet så gick man till templet och offrade ett lamm eller något annat djur som var påbjudet för en speciell synd. Men i Nya testamentet så har vi full tillgång till hans tron i Hebreerbrevet 4:16. Vi kan rusa till hans tro och bara ta emot nåd då vi behöver det. Fantastiskt. Men så står det vidare här att vi har också blivit försonade. I vers 10 talas det om det här. Vi var Guds fiender. Intressant. Efter fallet Vi var arga, vi var rebelliska. Vi var aktiva i vår rebelliskhet mot Gud. Ibland säger människor, ja visst, men liksom fallet, vi är liksom passiva så här, vi är inte aktivt emot Gud. Ja, vänta lite. Titta på hur aggressiv människan är mot Gud. Om man sitter i ett sammanhang och man pratar om allting så här liksom, och det är inga problem, och alla är så förstående, alla är så toleranta, alla är så varierande, och så säger man Jesus. Liksom, folk blir helt plötsligt bara helt hysteriska. Vad är det som gör att det här namnet får folk att vrida på sig? Vad är det? Det finns en sån kraft i detta namn. Därför att även att man bara uttalar namnet i ett sammanhang får människor att skaka. Varför? Därför att denna världens Gud är Satan. Han har alla sina system här i ordning. Det är som ett maskineri som snurrar varenda dag. Och religionen är en stor bit av det. Men börjar man tala om att Gud blev en människa i Jesus Kristus och kom in i den här världen och tog vår synd och vårt straff på sig själv och har förklarat oss rättfärdiga i den himmelska domstolen om vi bara tror att han har gjort det för oss, då blir det annat ljud i skällan. Då helt plötsligt så bryter ljuset fram i mörkret och människor blir helt hysteriska. Men Gud har försonat oss innan världens grund var lagd. I Uppenbarelseboken 13, vers 8, slaktades lammet för oss. Guds utrustning. Och vet ni, vi skulle kunna vara rättfärdig förklarande av Gud och vara försonade med honom. Men fortfarande skulle han inte kunna umgås med oss. Därför att vi är syndare. Och Gud skulle behöva ha någon slags skärm eller skynke eller någonting som liksom gjorde att han inte kunde se på oss. Så tänker många kristna att det är. Gud har förlåtit oss liksom sådär motvilligt liksom. Ja, okej, jag måste väl i alla fall frälsa dem då trots allt. Jag har ju sagt att jag är god, men liksom, jag orkar inte ha med dem att göra liksom. De är så jobbiga, de här syndarna. Så jag sätter upp den här skärmen här liksom, så liksom de är där bakom, men liksom, jag orkar inte se på dem. Så skulle det vara om det bara hade handlat om att Gud hade rättfärdigt förklarat oss genom blodet och försonat oss med sig själv. Men det stannar inte där. Rättfärdiggörelsen och försoningen, de är utvändiga saker, men han har också gjort någonting invändigt. Det är pånyttfödelsen, och det är det vi läser om här i vers 10. Det står att vi blir frälsta genom hans liv. Blodet tar hand om vad vi har gjort. Vi har syndat många, 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 många gånger i olika sammanhang. Och alla de synderna som har begåtts har blivit förlåtna på grund av Jesu blod. Ja, men jag har fortfarande en syndig natur. Så därför kan Gud inte umgås med mig, eller hur? Nej, här står det att vi blir frälsta genom hans liv. Så att i hans kropp dog vem då? Du och jag. Vi dog i honom. Blodet förlät oss vad vi gjort. Men hans kropp tar hand om vad vi var. Nämligen syndare av naturen. Vi föds in i den här världen. I Psaltaren 51 säger David att jag är redan född i synd. Det är det som hans kropp tog hand om. Så vår gamla människa blev korsfäst med honom. Så att bli en kristen är mycket mer än att Gud tar bort någonting från oss. Synden. Det är också, eller mycket mer, eller lika mycket, eller hur vi nu ska säga, att vi får någonting. En ny natur. Och den helige ande. Som han låter förena sig med oss. Vilket är ett bevis på att den nya naturen i sin karaktär är 100% fullkomlig och perfekt. Annars skulle Guds ande inte kunna förenas med denna nya skapelse. Så vilka är vi då? Vi är vår nya skapelse. Vi är inte den gamla människan. Var är den gamla människan? Den är fastnaglad på korset. Men någon säger, men vi syndar ju. Jo, jag vet. Och Paulus säger också i Romarbrevet 7 att han också gjorde den här upptäckten. Att han syndade. Trots att han visste om vad Gud hade gjort i hans liv. Och han säger att synden bor fortfarande i min kropp. Och det är därför det står i första Johannes 3:2 att vi är nu kristna, men vi vet ännu inte vad vi ska bli. Men vänta nu, vi är någonting. Ska vi då bli någonting mer? Nej, han syftar på att vi i den här kroppen av synd och död så kan vi inte förstå egentligen fullt ut vad vi har blivit gjorda till i anden. Men när vi får uppståndelsekroppen, då kommer vi att förstå det. Och vi kommer att bli lika honom. Vi kommer att reflektera honom. Därför den kroppen är en uppståndelsekropp som reflekterar hans härlighet. Och vi är kvalificerade redan nu att umgås med Gud. Därför att Gud är ande. Och vår nya skapelse är ande. Förenad med Guds ande. Därför kan vi umgås med honom redan nu. Och det är inte liksom att, aha, så nu måste jag vara med dem igen. Nej, liksom, han längtar efter det. Han har inga problem att umgås med oss. Vi är lika fullkomliga, lika perfekta som hans egen son. Och någon säger, men det är ju hädelse att säga detta. Vi är ju eländiga syndare som borde liksom gömma oss för Guds åsyn. Nej, det är inte vad Bibeln säger. Kom frimodigt till hans tro. Frimodigt. Inte tveksamt. Inte liksom sådär ångerfullt. Frimodigt. Jag tycker det är fantastiskt. Det här är vår verkliga ställning i honom. Vi talar ofta om att vi har vår vi talar om ställning och erfarenhet, och det är förvisso ett okej uttryck, men jag gillar också att tala om vad vi verkligen är. Vi är ju egentligen vad vi är i vår ställning. Men ibland tänker vi liksom det där att ja, men vi är då vad vi är erfarenhetsmässigt, och det här med att vara upp där med honom, det är liksom någon slags utopiskt ideal liksom som vi inte riktigt förstår vad det betyder. Men det är en verklighet. Från den dagen vi blir frälsta. Och han har gett oss sin ande. Som en handpenning. Och det liksom det här tanken med att ge en handpenning, liksom när man köper någonting, det är att man har förpliktat sig att komma tillbaks och betala resten. Ni vet liksom hur man vill ha någonting, en cykel till exempel, men man kan inte betala hela summan, så man betalar 10% och så här, men håll den åt mig, jag kommer in imorgon med resten av pengarna. För man vill inte att någon annan ska ta det. Och Gud har gett en handpenning, han har gett den helige ande som en delbetalning. Men det betyder inte liksom att Gud säger, jag låter anden vara, jag liksom, jag hämtar inte hem dem, jag betalar inte resten. Men liksom det är en garanti, därför att Gud kan inte ljuga. Om han har gett oss anden så ska han också ta hem oss. till sig. Och vi kan inte gå bort ifrån där vi är. Liksom ibland tänker man att vi flyr bort ifrån oss själva. Vi kan inte fly bort från vårt kött. Vi kan inte fly heller bort ifrån den nya skapelsen. Vi bär med oss båda två ända till den dagen. Men vi är inte vår synd. Jag tycker det är underbart att tänka i de termerna. Att vi är inte vår synd. Det är lätt att tänka så. Men Gud har förenat oss med sig själv. Och ni tänk på det, att när Bibeln säger att församlingen, det vill säga vi, är förenade med huvudet, kroppen med huvudet, då är det egentligen en organisk union, alltså i bemärkelsen att vi är verkligen förenade. Det är inte bara något sånt här bildspråk eller symbolspråk, men det är verkligt. Kristus, som är huvudet, har blivit förenad med oss, församlingen, som är hans kropp. Så med andra ord, om jag ska gå förlorad som kristen, så måste jag ta Kristus med mig till helvetet. Och ni ser själva det osannolika i detta. Och jag tänker också på hur vi har blivit förenade med Guds ande, vår ande med hans ande. Det betyder att vi har blivit förseglade med ett sigill. Så ska jag gå evigt förlorad, så måste också den heliga ande göra det. Och ni kan också tänka hur osannolikt det är. Och faktum är att vi skulle kunna inkludera fadern i det också. För att i faderns sinne, i evigheten, dåtid, även då han inte bor i tiden eller han är över tiden, men i all evighet, så har vi varit i hans tankar, i hans plan, hans försoning. Så även fadern skulle behöva följa oss till. Det här är vattentäta argument för den troende säkerhet. I faderns sinne, vi är organiskt förenade med Kristus. Vi är förenade med hans ande. Ingenting kan i Romarbrevet 8 skilja oss från Gud. Även då aposteln Paulus gör ett tappert försök att ge några förslag på vad som möjligen skulle kunna skilja oss från Gud. Men så säger han, nej, ingenting. Ingenting av detta. Och jag tror han räknar upp inte mindre än 17 olika saker, om jag inte missminner mig. Fantastiskt. Så vi är redan nu gjorda till någonting fantastiskt. Och vi har en otrolig potential. Jag tänker ofta på det här. Inte minst när man har att göra med unga människor, men alla. Oavsett, det spelar ingen roll. Det är aldrig för sent att vända om till Gud och börja följa Gud. Aldrig, någonsin. Så länge hjärtat slår. Men det är också fantastiskt att göra det tidigt i livet. Kunna följa Gud och kunna tjäna honom. Och den potential som vi har. Men vi är så distraherade av den här världen. Liksom. Jag behöver det här och jag måste ha detta. Och liksom det ena efter det andra. Och vi lever i själens potential. Eller i köttets potential. Det är fantastiskt hur kreativa vi kan vara när det gäller våra egna tankar och fantasier. Men hur sega vi tyvärr är ibland när det gäller vad Gud vill i våra liv. Men vi behöver inte försöka att vara något som vi inte är. Vi är redan det som Gud har tänkt att vi ska vara. hans skapelse, hans barn, och allt vi behöver göra, det är att upptäcka det. Och den potential som finns i detta. Och om Gud sa om den fallna människan att härdan efter så ska ingenting vara de omöjliga. Om han säger detta om den fallna människan, hur mycket mer ska han då inte säga det om oss som har blivit rättfärdigförklarade i den himmelska domstolen, försonade med Gud, men också givna en ny skapelse, frälsta genom hans liv. Så det är inte bara de här yttre sakerna som Gud har gjort, så att han liksom måste hålla oss bakom någon skärm eller skynke liksom, så att vi inte, så han slipper se oss. Nej, han har skapat i oss en helt ny människa som är fullkomlig. Och den människan längtar han efter att umgås med. Och han gör det. Och han uppmuntrar oss att komma till honom frimodigt och följa honom. Amen. Amen. Thank you.